Hej och välkomna till podden The Streets Will Never Forget. Jag heter Albin Bromstedt och vid min sida har jag Jakob Nalerius. Jakob, vad kommer vi prata om i den här podden egentligen?
Ja, det här är ju en podd där vi känner att vi vill lyfta fram spelare som har lämnat ett starkt avtryck hos oss. Och vi känner att vi vill berätta och förmedla mer fakta om de här spelarna som kanske inte alla har koll på sedan tidigare.
Nej, precis. Och konceptet är ju glasklart då, va? Vi har tagit ut 11 spelare och en manager som vi i tur och ordning kommer prata om och berätta varför de har satt ett stort avtryck på oss. Och i dagens poddavsnitt då, Jakob, så har vi ju valt att gå igenom spelare som var aktiva i Premier League under 00-talet.
Ja, och först ut har vi ju då vår tränare, och inget lag är ju bättre än sin tränare egentligen. Och den tränare vi har valt ut är, ja, det är ju kanske inte den bästa tränaren genom tiderna i Premier League, men oj vad många lag han har räddat kvar från nedflyttning. På meritlistan finns klubbar som Newcastle United, Blackburn, Sunderland, West Ham United och Crystal Palace. Och detta är bara några av de klubbarna som har blivit kvarräddade av Big Sam Allardyce sparka springfotboll genom åren. Men det många kanske inte vet är att Sam Allardyce även hade en gedigen spelarkarriär under hans aktiva dagar. Och föga förvånande var han ju känd som en riktig benknäckare till försvarare. Men det är även så att han har hållit till i mestadels engelska klubbar som man kanske hade kunnat gissa sig till. Men under karriären finns även ett intressant gästspel i USA och klubben Tampa Bay Rowdies, där han under säsongen 1983 gjorde 11 matcher och ett mål. Och ja, det blev ett kort gästspel för Sam Allardyce, men han har faktiskt sagt att detta gästspel la grunden till hans tränarkarriär sen, där han bland annat fick en helt annan syn på träning både på och utanför plan. Och ja, Sam Allardyce gjorde faktiskt ett så stort avtryck att han har en helt egen flik på Tampa Bay Rowdies hemsida än idag. Och ja, det säger ju något om något i alla fall. Men han var ju förstås mest känd som en garanti på tränarbänken, där hans största fjäder i hatten är gigget som engelsk förbundskapten. Men ja, det är ju dock ett avsnitt som handlar om personerna som supporten aldrig glömmer. Och Big Sam är inte bara ihågkommen för att ha räddat kvar ett gäng mediokra klubbar i Premier League. För gigget som engelsk förbundskapten blev faktiskt rekordkort, där han blev anställd och sen efter endast 67 dagar fick sparken. Och detta trots att han faktiskt hade ett helt perfekt facit som engelsk förbundskapten med en match och en seger. Vet du vilka den segern kom ut, Albin?
Jag har ingen koll på det faktiskt.
Det ska jag inte klandra dig för. Det var en väldigt långtråkig 1-0-vinst mot Slovakien, där den före detta Liverpool- och Southampton-spelaren Adam Lallana avgjorde i 95:e minuten. Men ja, frågan som många då kanske ställer sig är varför han fick sparken efter så kort tid, trots att han vann sin enda landskamp. Och det var ju då på grund av en stor korruptionshärva inom engelsk fotboll, där The Telegraph-tidningen avslöjade att Allardyce via smygfilmning hade pratat om hur enkelt det är att via hans position då som engelsk förbundskapten undgå en regel om tredjedelsägande inom fotboll. Vilket, ja, egentligen kort förklarat innebär att de som får äga en spelare är klubbar. Men att han då gärna pratade väldigt öppet om hur enkelt det är som engelsk förbundskapten att få med agenter och som får egen vinning på detta då genom att äga olika spelare. Och detta har ju då varit förbjudet sedan ett par år tillbaka inom engelsk fotboll. Och detta är förstås inte tillåtet, och han har även varit inblandad i två andra korruptionshärvor tidigare år. Men i den här situationen så konstaterades att han inte gjorde något olagligt. Men han erkände dock att han har varit, citat, a fool. Slutcitat. Och ja, där tog hans tränargärning slut. Men vi vill främst komma ihåg honom som en tränare som räddar kvar ett par halvdassiga lag i Premier League än idag. Och då går vi över till nästa spelare och tillika vår sista utpost som är målvakten.
Yes, så nästa spelare i elvan är den meriterade målvakten Tim Howard. Och för er som inte har full koll på honom så är han en före detta målvakt som är mest känd för sin tid i den engelska klubben Everton. Tim Howard var för övrigt amerikansk landslagsman, men i Everton så spelade han i totalt 10 år och 355 matcher. Men känd för allmänheten blev han faktiskt i solklubben Manchester United. Där huserade han mellan 2003 och 2007, men det blev endast 44 matcher där. Men vi ska ju hålla oss till hans tid i Everton då. Och under sina 10 år i Everton så hamnade det bara utanför topp 10 2 gånger och var ofta med och slog om platsen till Champions League. Jämför det med dagens Everton som ligger på 12:e plats och som de senaste åren varit riktigt på dekis. Tim Howard är en del av en liten målvaktsskara som faktiskt gjort mål i Premier League. Och utöver Howard så är det Liverpools målvakt Alisson Becker, Stokes före detta målvakt Asmir Begovic, Manchester Uniteds Peter Schmeichel, Blackburns Brad Friedel och Tottenhams Paul Robinson som också gjort mål som målvakt i Premier League snart 20-åriga historia. Tim Howard har dessutom 3 assist på sitt Premier League-konto, så man kan minst sagt säga att han var en duktig poängspelare för att vara målvakt. Men anledningen till att vi har valt just Tim Howard som målvakt är ju inte nödvändigtvis fotbollsrelaterat. Tourette's was a speed bump, not a stop sign, har Howard sagt till Manchester Uniteds YouTube-kanal en gång i tiden. Han fick nämligen diagnosen Tourette's syndrom som 9-åring. Och detta uttrycker sig då helt enkelt genom ansiktstics och halsharklingar. Men lik flera andra som har Tourette's så hämmas han inte av det här när han är koncentrerad på någonting annat. Howard har själv sagt att det var som att fotbollsplanen var en fristad från sina tics. Och han började liksom aldrig oroa sig över att hosta eller göra grimaser när han var på fotbollsplanen. Fotbollen har då helt enkelt hjälpt honom genom livet. Och vi här i podden tycker ju att det är oerhört häftigt att man kan lida av något så pass vardagligt ända tills man når fotbollsplanen och så försvinner liksom bara allt. Och jag tror nog att om man haft en tuff period i livet, Jakob, så kan man kan nog relatera till just det här att när man kommer ut på fotbollsplanen så bara försvinner allt det jobbiga, eller hur?
Ja, verkligen. Det kan jag själv relatera till när en annan var aktiv som fotbollsspelare, att det blir en slags fristad där ute på planen och man släpper alla andra tankar som kan vara jobbiga och man får helt enkelt koppla av och tänka på någonting helt annat. Och det är väl en av tjusningarna med fotboll.
Tim Howard är också unik i detta sammanhang eftersom att han faktiskt är öppen med sin diagnos inom proffsfotbollen. Och han har sedan tidigt 2000-tal varit delaktig i ett hjälpcenter för personer med Tourette's. Och han har då förklarat att han liksom ville med hjälp av sin stjärnstatus som Premier League-målvakt visa att man kan leva med Tourette's syndrom. Och han vill liksom få den här diagnosen då att sluta vara skambelagd helt enkelt. Men utöver Tim Howard då så har även David Beckham också varit öppen med att han har OCD, vilken är en annan typ av Tourette's kan man ju säga. Tim Howard är också den målvakten som stått för flest räddningar i en och samma VM-match, det vill säga 16 stycken. Kommer du ihåg den här matchen, Jakob?
Ja, det gör jag faktiskt. Satt och kollade den här matchen när USA ställdes mot Belgien och de förlorade ju tyvärr. Men ja, Tim Howard kommer jag verkligen ihåg. Han stod ju på huvudet flera gånger i den matchen.
Ja, detta skedde som sagt under en VM-match då när USA mötte Belgien, som du sa, Jakob. I åttondelsfinalen, närmare bestämt. Dock så förlorade ju som sagt också då Tim Howards USA efter förläggningen med 2-1. Men efter matchen så sågs Howard som en slags nationalhjälte bland det amerikanska folket. Och jag kommer ihåg att jag själv var oerhört imponerad av den här insatsen. Och Tim Howard hade ju bara varit en i mängden innan av många Premier League-målvakter. Men efter den här matchen så tycker jag verkligen att han satte sitt namn på den internationella toppfotbollens karta på något sätt. Som tack för detta då så ringde dåvarande president Barack Obama personligen till Tim Howard för att gratulera till rekordet och berätta att Tim Howard och resten av laget gjort amerikanerna stolta. En fin gest med tanke på att fotbollen som sport inte har samma dignitet i det amerikanska samhället som i resten av västvärlden. En till fråga då till dig, Jakob. Hade du någon koll på att Tim Howard led av den här Tourette'sen innan jag tog upp det här i podden?
Nej, jag visste att han hade någon slags diagnos, men att det var just Tourette så hade ju ingen koll på, speciellt inte detta arbetet han gör nu efter karriären. Det är ju väldigt intressant att höra om och imponerande starkt gjort av Howard.
Precis, han har verkligen satt avtryck på mig också, just som du säger det här med att han har någon slags hjälpcenter, det hade jag inte någon koll på heller. Tycker att fler fotbollsspelare kanske ska hålla på med sånt helt enkelt. Men, från en amerikansk målvakt till en långkastande engelsman, Jakob. Vem har vi här nästa i elvan?
Ja, nästa man till rakning så att säga är ju en personlig favorit för mig i alla fall. Och ja, vi är medvetna om att det är en något oklar position på den gamla Stoke-legendaren. Som mestadels har huserat som mittfältare men även har gått ner och spelat som högerback där vi har valt att placera honom. Och ja, det är ju inte spelet med fötterna som har gjort Rory Delap känd och den engelska bulldozern har verkligen imponerat på flera stora personligheter inom fotbollen. Och ja, Rory Delap är mest känd för sina långa inkast på anfallsduren i dåvarande Stoke. Och Albin, har du koll på vilka det var?
Borde jag ha det? Kan det vara Peter Crouch och Ricardo Fuller kanske? Nej.
Ja, Ricardo Fuller är ju rätt. Han har ju också spelat med flera anfallare ska ju tilläggas. Men duon jag tänker på är Ricardo Fuller och Kenwin Jones. Två riktiga fyrtorn som var bra på att ta emot de här långa inkasten. Och han var ju väldigt känd för sin väldigt noggranna rutin innan de här inkasten, innan han kastade iväg bollar på 30-40 meter. Och hans genomsnitt låg på hela 38 meter och det är ju väldigt långt. Han kom ju in till straffpunkten väldigt enkelt skulle jag vilja påstå. Och detta kommer ju inte som en chock då om man kollar lite djupare på The Laps förflutna. Han var en gammal spjutkastare på skolnivå och väldigt bra dessutom. Tror han vann några distriktsmästerskap och sånt i hans yngre dagar. Och för att ge något litet hum om hur känd han faktiskt är för sin inkast, så han har en hel inkast-compilation på YouTube exempelvis och en egen flik på hans Wikipedia-sida om bara hans inkast. Och detta gav ju då eko i fotbollsvärlden och exempelvis den före detta Chelsea och världsmästaren med Brasilien, tränaren Luis Felipe Scolari, sa exempelvis att han har bättre precision med händerna än med fötterna. Och det är ju inte särskilt vanligt i fotbollsvärlden kanske. Och det gick faktiskt så långt att folk började försöka spela ut bollen till hörna istället för inkast. Och det gick så långt att i en match mot Hull City 2010 så fick dåvarande avbytaren Dean Windass ett gult kort för att han störde Roy Delaps inkastrutin så pass mycket för att försöka då försämra kvaliteten. Det gick dock inte vägen, för jag tror faktiskt att Delap låg bakom ett av målen i den här matchen med sina långa inkast. Och vi har ju lite extra kuriosa om honom, och det var faktiskt att han var inspirationskälla till Danny Brooks. Och vem är det, Albin?
Danny Brooks? Det kommer jag inte ihåg alltså.
Nej, jag klandrar dig inte. Det är en före detta världsrekordhållare i att kasta längst inkast i hela världen. Men Brooks gjorde ju det faktiskt med en sån här frivolt som inte är särskilt vanlig i toppfotbollen. Och jag kan ju tycka det är lite fusk faktiskt. Brooks blev sedan av med världsrekordet till någon dansk, har jag för mig. Men att Brooks då bland annat gått ut och uttalat sig om att The Lap var hans inspirationskälla till att försöka kasta så långt som möjligt och så vidare. Det säger ju något om hur känd The Lap faktiskt var för sina inkast. Men utöver detta verkar han också vara en väldigt helylle kille, om jag får säga det själv. Han arbetar väldigt mycket med välgörenhet, där han bland annat arbetar för att skapa större förståelse kring sjukdomen ankyloserande spondylit, vilket är en sjukdom där man kort och gott tappar styrka i både axel- och ryggpartiet. Och detta har då The Lap gjort då han beskrivs ha enastående styrka i både rygg och axlar. Och han kan ju kanske vara den spelare som är mest känd för en sak som egentligen inte är relaterad till spelet med fötterna. Och utöver detta så lever ju The Laps gener vidare. Han har ju en son som spelar Premier League. Vet du vem det är, Albin?
Är det Liam The Lap i City kanske? Striken?
Ja, det är helt rätt. Han spelade ju då i Derby Countys ungdomslag för mig och signades av City för ett par säsonger sedan och har gjort mål i Citys A-lag. Och till skillnad från sin pappa så är han en teknisk spelare som har näsa för mål. Och jag läste lite om The Lap junior då, hade några långa inkast lik sin far. Och tyvärr hade han inte det. Det var några föräldrar i något gammalt ungdomslag som klagade på att han kastade för långt när han var ung. Så han fick sluta ta inkast helt enkelt. Men vem vet, om det börjar knipa lite på Etihad kanske Pep ber honom ta fram sin slunga till inkast och börja mata in bollar mot straffområdet på Etihad. Vem vet? Och då går vi över till vår första skandinav i elvan, Albin. Vem har vi som vår första mittback?
Ja, första och enda skandinav ska väl tilläggas kanske. Nästa spelare är den gängliga norrmannen Brede Hangeland. Och bara namnet vittnar väl om att det är en bjässe. Men detta ska inte vi prata om, utan vi lämnar över till den före detta Fulham-spelaren David Elm som spelade med Brede under sin session i Fulham. David, du har spelat med Brede Hangeland under din tid i England. Hur var Brede som person?
Jag tyckte att han var väldigt lugn som person. Han utstrålar en lugnhet och trygghet. Men sen på planen så finns det också en aggressivitet i honom. Och det gör väl att han var en bra mittback.
Ja, du nämnde det där med att han var aggressiv på planen. Var han svår att möta? Jag tänker ni måste haft många duster eftersom att du var anfallare och han var mittback.
Ja, det blev ju en del på träningen. Han är också en ganska fysisk och stor och stark mittback, vilket gör honom svår att möta såklart. Jag ville ju gärna söka upp mittbacken och gruffa lite, men Brede var, han var stark i det spelet också. Dessutom hade han huvudet med sig, så att han, ibland tog han lite djup och ibland gick han framför och sådär, så det, han var svår att möta.
Har du någon rolig anekdot där Brede är inblandad?
Nej, han var en sån person så han var inte så inblandad i såna grejer överhuvudtaget egentligen. Utan det var en stabil och trygg person som sedermera också blev lagkapten. Och det finns ju en anledning till det.
Ja, jag tycker det är spännande det här du berättar om att på planen så var han väldigt aggressiv men att han är så lugn som människa utanför. Ganska häftiga kontraster så egentligen kan man ju tycka.
Ja, alltså jag har ju spelat med många bra mittbackar egentligen som har haft den personligheten eller det draget eller vad man ska säga. Och det gör väl också att man kan läsa situationerna på ett bättre sätt. Man är liksom inte, behöver inte vara aggressiv hela tiden även om man har det i sig, utan man kan vara lugn i aggressiviteten, kan man säga så.
Man kan tygla sig själv kanske?
Ja, men lite så. Och den egenskapen hade i alla fall Brede. Jag tyckte att han var en väldigt, väldigt fin mittback.
En annan fråga, var han omtyckt i laget? Kan du uttala dig om det?
Ja, men det är väl en sån grej som är typiskt för att man ser det med också bli lagkapten, tänker jag. Att man har den personligheten och den statusen i gruppen som gör att många tycker om en. Och han hade väl inga utmärkande drag jättemycket så, men han var en person som var lätt att gilla och på planen så var han omutbar.
Skulle du säga att han var en publikfavorit?
Jag tror att han blev det, men jag tror inte att det är den typen av spelare som egentligen blir publikfavoriter. Han var inte snitsig och smidig och teknisk med bollen på det sättet, men väldigt stabil, väldigt bra och gjorde alltid sitt jobb till 100%. Och får man växa lite i det så tror jag att det genererar väldigt mycket goodwill bland fansen. Så jag tror att han blev det.
Och det var alltså David Elm om sin före detta lagkamrat Brede Hangeland. Och han var ju då verkligen en publikfavorit som inte stack ut i mängden och som växte sig in i kaptensrollen. Och det kan man ju tycka är jäkligt häftigt. Och han får ju nästan personifiera Bamses uttryck "Är man stor måste man vara snäll". Är det något man kan säga om nästa spelare, Jakob?
Det skulle jag inte vilja påstå. För vår andra mittback bredvid Brede Hangeland då är ju känd som en riktig benknäckare, bokstavligt talat. För Ryan Shawcross blev först väldigt känd för sin fula kapning av en då 20-årig Aaron Ramsey som tyvärr bröt benet på två ställen i en av Premier League-historiens kanske fulaste kapningar genom tiderna. Men man kommer ju inte bara med i det här laget för att sparka ner motståndare. Han har faktiskt haft en väldigt bra karriär och är känd lite som en folkets man. Han är bland annat känd för citatet om vilket som var hans bästa ögonblick i karriären. Och han svarade där: "Ja, det var matchen mot Liverpool där vi ledde med 5-0 i halvtid och ingen sa något i omklädningsrummet. Vi bara brast ut i skratt." Och detta var ju då för övrigt matchen där Stoke vann med 6-1, där Steven Gerrard gjorde sin sista match i Liverpools röda tröja. Och det är därav ett lite extra känt och komiskt citat. Men Shawcross, han var faktiskt en rätt bra mittback trots allt. Han har noterats för en landskamp för det engelska landslaget och det är ju inte vem som helst som får göra det. Har du koll på vilken landskamp det var, Albin?
Nej, jag vet inte. Mot Gibraltar kanske?
Nej, det var faktiskt en match där England förlorade. Och det var den kända premiären av Friends Arena där Zlatan gjorde 4 och England gjorde 2. Och ja, Shawcross spelade ju aldrig i landslaget efter att ha markerat Zlatan den matchen. Och många kallar honom rätt så medioker som fotbollsspelare efter detta. Men han fortsatte faktiskt spela flera år till i Premier League efter detta. Men ja, vi har även lite rolig bakgrundshistoria här om Shawcross. Han började spela sin organiserad fotboll i ungdomslaget Flintshire Boys. Och Albin, vilka spelare har den klubben fostrat sen tidigare?
Oj. Michael Owen kanske, är det rätt?
Ja, det är det faktiskt. Men vi har ju några till högprofilerade spelare som är riktiga legendarer i Premier League, ska jag säga.
Oj, oj, oj. Du har berättat det för mig, tror jag. Men det... du får sätta dem här, alltså. Jag har dem inte i huvudet.
Nej, det är ju Gary Speed och Ian Rush. Och ja, det är ju en väldigt känd akademi eller ett ungdomslag då. Och Ryan Shawcross är kanske inte där som sticker ut av de fyra spelarna. Men ja, han kom också fram där. Och när han var runt 12-13 har jag för mig, så var några av spelarna från hans lag på ett slags provspel i Wrexham United, som just nu ligger utanför det professionella seriesystemet i England. Men Shawcross erbjöds aldrig något kontrakt där, utan trodde då att han skulle få fortsätta i Flintshire Boys till, ja, det var dags att sluta med fotbollen. Men bara 3 veckor senare erbjöds han ett nytt provspel, och denna gång hos Manchester United. Och då fick Shawcross istället ett kontrakt. Och ja, det låter kanske lite märkligt, men han tog sig hela vägen från ungdomslag upp till seniorlag i Manchester United, där han förvisso blev begränsad till 2 inhopp i ligacupen innan han lånades ut till belgiska laget Royal Antwerp. Och sedan lånades han ut till Stoke, som sedan gjorde den övergången permanent. Men jag tycker även det är värt att nämna att han alltjämt är aktiv i MLS, där han spelar i David Beckhams lag Inter Miami, där han bland annat utgör en väldigt konstig blandning av spelartrupp. Han är bland annat lagkamrat med den före detta storanfallaren Gonzalo Higuain och Blaise Matuidi. Och laget tränas av den gamla United och Everton-spelaren Phil Neville. Och hur det gick? Ja, laget kom ju faktiskt sist i hela MLS den föregående säsongen. Och inför förra säsongen läste jag att David Luiz, den gamla Arsenal-mittbacken, och Chelsea för den delen, Arsenal-mittbacken, har ryktats dit. Och det kanske hade varit det virrigaste försvaret någonsin. Snacka om hönsgård. På tal om hönsgård, Albin, så ska vi gå vidare till vår vänsterback. Vem har vi där?
Ja du, Jakob. Det kanske största, men inte det högsta hönset av dem alla, har vi på vänsterbacken. Det är nämligen Liverpools gamla försvarare Jimmy Traoré. Om man inte är väldigt fotbollsintresserad eller Liverpool-supporter, så har man inte så bra koll på den malinesiska fransmannen. Men han är nästan mytomspunnen som spelare, och inte många hade kunnat förutse att han skulle vinna det titlar som han faktiskt gjorde. Men som fotbollsälskare kommer man nog ihåg Jimmy med ett skratt, medan man som Liverpool-supporter kommer ihåg honom med en klump i magen. Jag och Jakob brukar ju faktiskt prata om spelare som Lords, och Jimmy Traoré ingår verkligen i den kategorin. Det vill säga, han är en spelare som man inte riktigt förstår hur han tog sig till toppen av fotbollen och som är ganska enkel att skämta om. Utöver Traoré finns det ett flertal spelare som skulle kunna platsa under den här Lord-kategorin. Och den kanske mest kända och omtalade är dansken Niklas Bentner, som är mest känd för sin tid som anfallare i Arsenal under flera år. Och likt Jimmy Traorés karriär så har man skämtat och mimat rätt mycket om Niklas Bentners ganska långa och framgångsrika karriär. Och det här är, eftersom att, anledningen till att jag tar upp det är för att det är ganska tragiskt egentligen, eftersom att de här två var ju uppenbarligen jäkligt duktiga fotbollsspelare, men som av en eller annan anledning har hamnat under den här kategorin då. Men i alla fall, vi ska inte prata om Niklas Bentner idag, utan vi ska prata om Jimmy Traoré. Han vann faktiskt en del stora titlar trots att han var så begränsad som fotbollsspelare. Och karriärens peak var när han vann Champions League med Liverpool 2005. Traoré spelade hela matchen som gick till förläggning och straffar. Väl där vann Liverpool med 3-2 och slog ut ett otroligt bra Milan. Utöver detta har Traoré även vunnit den anrika FA-cupen med Liverpool. Och som spelare var han både kompatibel som mittback och vänsterback. Och han är mest känd på gatorna för sina 7 år i just Liverpool. Men allt har som sagt inte alltid varit frid och fröjd i Jimmy Traorés spelarkarriär. För 2005 stod försvararen för ett otroligt självmål mot Burnley i FA-cupens tredje runda. Och jag ska faktiskt försöka beskriva målet här trots att vi är i en podd. Det var nämligen så att en Burnley-spelare spelade in bollen från straffområdets vänsterkant. Inspelet går längs marken och en förvirrad och omarkerad Jimmy Traoré ska rensa bort bollen, men bestämmer sig istället för att ta emot den. Han snurrar 360 grader, får med sig bollen under halva snurren, men tappar den halvvägs och då rullar bollen in i mål. Det är ett otroligt snyggt mål som vilken forward som helst hade varit väldigt stolt över. Men så självmål är väldigt snöpligt och något som man skulle...
Var det inte så att en av kommentatorerna på den matchen sa att Jimmy Traoré inte har koll på sina ben efter detta målet? Jag har för mig det, jag har sett någon video i efterhand.
Ja, jag ska komma till det snart också. Att han har blivit beskriven som väldigt förvirrad och okoncentrerad på planen. Men som självmål så är det ju väldigt snöpligt ingripande, och han skulle faktiskt förknippas med det här under resten av sin karriär. Men efter matchen så försvarade dock Liverpools tränare Rafa Benitez Traorés agerande, trots att Liverpool åkte ut ur FA-cupen. Och det visar ju också då på vilken stor man Rafa Benitez är för övrigt. Men för att visa då hur ikoniskt detta självmål är, så ska jag framföra en ramsa som Liverpool-fansen skrev ihop, med målet som central mittpunkt i ramsan. We had a left-back called Traoré. When he played it was a different story. Own goal at Burnley was his glory. We had a left-back called Traoré. I alla fall då, den andra raden, så åsyftas alltså att varje gång Traoré spelade så var försvaret virrigt, precis som du nämnde, Jakob. Medan när den ordinarie backen Jon-Arne Riise ingick i försvaret så var det intakt och säkert. Och det jag berättade för Jakob här tidigare då var att fransmannen beskrivs av Bleacher Report som panikslagen och okoncentrerad på planen. Och ni kan ju själva föreställa er hur en vänsterback eller en mittback som är panikslagen och okoncentrerad skulle agera. Det är ju inte jättebra att vara det som försvarare. Men efter Liverpool så huserade Jimmy Traoré i de engelska klubbarna Charlton, Portsmouth och Birmingham. Gjorde inga större avtryck i dem. Och han gjorde inte heller några större avtryck när han gick till de franska klubbarna Lens, Rennes, Monaco och Marseille. För övrigt så har han också representerat Mali i landslagssammanhang. 6 matcher gjorde han där. Hur många mål, Jakob?
Ja, han har ju säkert gjort något, men jag säger att han gjorde 1 mål då.
Ja, det är helt otroligt att det är rätt. 6 matcher, 1 mål. I alla fall, för att runda av så är han idag assisterande tränare i Seattle Sounders. Och jag kan väl dra till en till fråga då, bara för att vi är igång med det här då. Vilken svensk har spelat i Seattle Sounders?
Ja, jag har 2 i huvudet. Jag har väl Gustav Svensson som var där nu för ett par år sedan. Och sen Fredrik Ljungberg gjorde väl något sånt halvfiaskoartat gästspel där efter sin tid i Europa. Jag tror att jag är hyfsat rätt ute då.
Det är helt sjukt att du överträffar mig som ställer frågan. Det är lite pinsamt, men du har ju helt rätt. Jag hade bara skrivit Fredrik Ljungberg här, men Gustav Svensson var väl också där som du säger. Yes, och det var alltså Jimmy Traoré då helt enkelt. Och det var allt för det här avsnittet. Och avsnitt nummer 2 som kommer ha mittfältare och anfallare i sig kommer inom kort. Tack för oss på The Streets Will Never Forget. På återseende. Musiken i podden är tagen från Epidemic Sound. Artisten heter Fashion och låten heter Outbreak.